Tiden läker alla sår. En sägning som alla har sagt någon gång. Och som alla någon gång har fått höra. Men vad betyder det egentligen? Att säga att tiden läker alla sår, är inte det som att säga att det blir bättre sen när du har glömt? Och om man inte vill eller kan glömma, finns det något sätt att bli kompis med sin smärta? Något sätt att gå igenom livet hand i hand med sitt oläkta sår och känna att det ändå är okej? Att såret får finnas? I förra säsongen av Känsligt läge så gjorde jag en intervju med 16-åriga Gabriella. Hon berättade väldigt öppet och modigt om sina självmordsförsök. Det var ett av de möten i mitt journalistliv som jag aldrig kommer att glömma. Efter programmet hade sänts så fick jag ett brev från en man i Sävsjö. Han hade hört intervjun med Gabriella och skrev: "Hej Oje, lyssnade på ditt samtal med Gabriella. Stort tack. Själv så har jag varit med om att förlora min bror Alf, som avslutade sitt liv när han var 26 år och jag var 18. Det var den 3 augusti 1980. Det datumet finns för evigt inpräntat i mitt medvetande, om du så skulle väcka mig mitt i natten. Jag minns. Om och om igen. Kram, Stefan, 61 år, Sävsjö. PS. Hälsa och tacka Gabriella om du har möjlighet." Jag läste brevet och fastnade för det som Stefan skrev om att han minns. Om och om igen. Det kändes som något oavslutat. En sorg som hamnat i limbo. När vi hade bestämt att den här säsongen av Känsligt läge skulle handla om minnet, så ringde jag upp Stefan och frågade om han ville vara med i programmet och prata om minnet av sin bror. Det sorgliga minnet som i hela Stefans vuxna liv har stått i vägen för de ljusare minnena. Han ville vara med. Jag åkte till Småland och träffade Stefan i ett samtal om livet, döden och den envisa sorgen.
Det var den 3 augusti 1980. Och min bror hade varit hemma hos oss. Och han hade en ko som han skulle mjölka, för han skulle ta hand om lite djur på gården och sen skulle han åka hem till sin fru. Han stod där och kammade sig i spegeln. Och det är det sista jag minns. Det var det sista jag såg. Och sen så letade vi efter honom hela dagen. Han var försvunnen. Dagen innan så hade han och jag sjungit några, jag övat. Vi skulle sjunga några sånger i en liten frikyrka. En sommargudstjänst. Och jag åkte dit, men han var inte där heller. Och sen när jag kom hem så mamma och pappa var fortfarande hos min svägerska. Och vad är det som har hänt, säger jag. För då ringer pappa och säger, så du måste komma. Nej, vad är det som har hänt? Han svarar inte, du måste komma. Och jag förstår vad som har hänt. Så jag går ut och sätter mig i min gamla folkvagn och ska åka de där 4 kilometerna. Men det brister. Jag och min lillebror sitter i bilen, men jag springer upp på logen och jag bara storgråter. Och så går jag ut i bilen igen och min lillebror också, så sätter vi oss i bilen och ingen av oss säger ett enda ord på den resan. Så går jag upp till lägenheten och pappa och mamma möter mig och pappa säger, jag missade allt. Min bror finns inte med. Ja, den dagen den fastnade. Nästa dag gick det på repeat och nästa dag gick det på repeat. Och nästa. Det är det starkaste minnet jag har. Men alla de andra minnena som jag hade innan, de var precis blockerade. Och jag försökte verkligen minnas min bror, men den dagen bara stod i vägen.
Nu har du levt ett långt liv utan din bror. Skulle du säga att han har förändrats under ditt liv? Inuti dig, så att säga.
Det är just det här dödsögonblicket och så mycket sorg och saknad som gör att man förtränger alla de här roliga, glada minnena. Så att de liksom får inte plats. För man har fullt upp med bara sin sorg. Det tog ganska lång tid och jag kände då efter 3 år ungefär att jag måste bli av med de här känslorna. Det här står bara i vägen. Så jag skrev ner många. Den här dagen skrev jag ner speciellt. Men det gjorde fortfarande så ont så jag var tvungen att, istället för att skriva min brors namn, så satte jag en stjärna där han skulle stå. Mm. För jag orkade inte liksom prata om. Jag orkade inte ens skriva hans namn.
Nej.
För det gjorde så ont.
Jag fattar.
Men jag visste att om jag gör det här, då kommer det finnas kvar. Då kommer jag inte behöva tänka på det eller behöva minnas just den jobbiga saken. Och då blev det ju ett tag mycket lättare. För då kunde jag lägga undan det ett tag och liksom avlasta min hjärna på något sätt.
Mm.
Ja.
Stefans bror Alf tog sitt eget liv och lämnade efter sig en familj i djup sorg. Stefan skrev ner sina minnen av Alf och hans död och hoppades att sorgen skulle fastna på pappret och stanna där. Men så blev det inte. Stefan har burit sin sorg och sin saknad genom decennierna. Minnet av Alf och hans död har präglat hela Stefans liv. 40 år efter begravningen så trillade fortfarande tårar på Stefans kinder. Stefan har hela livet funderat på varför hans brors död tog honom så hårt. Inte ens andra sorger fick sorgen efter Alf att klinga av.
Jag gick ju och väntade jättelänge på att någon skulle supertrösta mig. Men det fanns ingen som kunde klara av att ge mig så mycket tröst liksom, i en klumpsumma. Och så när min mor dog och min syster, då bara tänkte jag, nej men nu händer det här igen liksom. Nu kommer jag inte att klara av det. Jag fick panik liksom. Nu kommer det här att bli lika jobbigt igen. Och vi hade fin minnesstund efter det och så vidare. Men efter sen jag kom hem så kunde jag bara tänka på Alf. Alltså jag fick liksom en... Jag gick tillbaks i tiden och började tänka på att det får inte hända något sånt här jobbigt igen. Och jag tyckte det var så hemskt för jag ville tänka på min mamma och min syster.
Mm.
Och så tänkte jag, vad är det för fel på mig? Varför vill jag liksom inte? Och då började jag tänka på hur var det egentligen vid den här begravningen? Vad var det som hade hänt? Jo, det visar ju sig det att efter vi hade haft begravningen så hade vi ingen minnesstund efter kyrkan.
Begravningen av Alf alltså.
Alf, ja. Precis. Och det hade vi ju haft efter min mamma och min syster. Och då kunde jag prata öppet om hur det var och mina fina minnen av dem. Men Alf då? Varför fick inte han någon minnesstund? Och det var som att det var bara, nej, varför? Jag kunde inte komma på någon anledning. Och jag frågade inte, pratade inte om det heller, utan jag bara behöll den här tanken. Och så började jag ta hand om familjens, efter min mamma och pappa hade ju gått bort, och så skulle vi sortera korten. Och så började man titta i korten och då kommer de här korten upp här. Så börjar man ju titta på dem igen.
Mm.
Och man försöker verkligen minnas, titta tillbaks och få ett sammanhang. Och på något sätt så börjar han ju bli mer levande. Minnet alltså blir mer levande.
Mm. Ja, det står lite foton här på en...
Det är ju foton som jag har kopierat från min mamma och pappas fotoalbum.
Kan jag hämta dem?
Ja, visst. ställa. De och de är relevanta här.
Här är en ljus yngling med en blomsterkvast i famnen. Vad har han tagit studenten?
Ja, han har gått ut nian där. Okay. Så vi är våran faster.
Jag förstår.
Och
gillar han skolan?
Både och.
Här är en bild på tre pojkar som åker.
Nej, det är min syster också.
Okej, okay, två pojkar och en flicka.
Ja, det är min syster. Och här sitter jag och min bror där.
Och ni är i en båt, en rodbåt?
Ja, vi är ute på sjön där. Och...
ska ni fiska eller?
Jag tror det. Vi får nog bara låna en båt där och gå ute på en båttur. Så. Mm,
det var på tiden innan det fanns flytvästar.
Ja, det var inte så noga på den tiden tyvärr.
Vilka är det här då?
Det här är då första kortet på min bror när han är nyfödd. Så det är det allra äldsta kortet med min mamma och min moster med min storebror Bosse. Och sen det kortet som jag älskar mest skulle jag vilja säga, det är det här kortet. Där kryper jag mot kameran och så ser man hur Bosse, eller ja, det är Bosse och Alf här och en kompis som sitter i tältet där.
Fint.
Och där liksom, här är ju då allra första kortet på jag och min bror tillsammans.
Stefans minnen både plågar och hjälper honom. Jag tänker att vi lever i ett minnessamhälle. Aldrig förr i människans historia har vi haft så många möjligheter att minnas. Ett minneshjälpmedel finns alltid på armlängds avstånd. Din telefon eller dator rymmer tusentals gånger fler minnen än alla lägerhetsberättelser och hällristningar tillsammans. Med en stört flod av filmer, texter, foton och ljudinspelningar som sköljer över oss så borde det vara omöjligt att glömma någonting överhuvudtaget. Ändå kan en inställd minnesstund bli ett livslångt trauma. Stefans metod för att minnas, men också lägga åt sidan, har varit att skriva.
Och när jag började skriva så har jag gjort det under olika tillfällen här. Och då tänkte jag på det här med minnet. Jag har skrivit ner ungefär samma saker varje gång så här. Men när jag började studera vad jag har skrivit om mitt minne så upptäcker jag att ja, men det skrev jag ju inte förra gången. Varför skrev jag så? Mm. Ja, nu titta här lite. Nu skriver jag om, här står det när livet rasar, och där skriver jag om den där, och så har jag liksom kopierat en del, men så har jag lagt till någonting här på slutet. Och jag tittar på det här om dagen bara och sätter, vad konstigt. Då står det så här: tiden läker inte alla sår, såret blir bara lite mindre. Det gör bara lite mindre ont, men ärret finns kvar 35 år senare. Någon kanske tycker det är länge sedan nu. Glöm det, gå vidare. Tro mig, jag har försökt, men det går inte. Inte för mig. Men det hjälper. Mm. Om jag får prata om det.
Mm.
Och någon lyssnar till min berättelse. Jag tänker på den dagen det hände. Fast det gör jag inte längre. Men det står så här. Jag tänker på den dagen det hände nästan varje dag. Därför att det för alltid påverkat mitt liv och min egen historia. Så vad jag har förstått när jag läser det här, liksom att jo, det påverkar mig, men jag måste få in det i min egen historia. Liksom så att det inte tar så jättestor plats här. Utan det ska in här bland mina syskon, bland mina föräldrar, bland mina mormor och morfar. Ska det pusslas in här så att inte den pusselbiten blir så extremt stor.
Mm.
För det är inte så man vill ha det.
Men Stefan, jag vill inte vara sån, men jag måste ställa frågan. För jag kan också tänka mig att det finns några lyssnare som just nu tänker, men vad fan, det var ju 100 år sedan. Kan han sluta fjanta? Vad har du att säga till dem?
Ja, Jag tror också att det finns många som aldrig kommer över sin sorg och inte begriper ett skvatt vad det beror på. Och jag har varit i den situationen. Jag var så trött. Jag fattade inte varför jag inte kom över det här. Så jag sitter hemma en dag, en söndag, och tittar på tv, zappar, kommer över på Kunskapskanalen och så säger, kommer jag in på ett program som heter Sorgebearbetning. Anders Magnusson heter han. Och han säger så här, ja, de svåraste sorgerna, det är de oavslutade. Jag tänkte, vad säger han? Men så går bara upp ett ljus att, nej men vänta nu. Min bror är död, min svägerska lever ju. Varför har jag inte pratat med henne på 30 år? Och jag fattar att jag måste göra någonting åt det här. För jag kan ju inte, jag visste ju att hon hade en ny familj. Jag visste att hon hade haft kontakt med min mamma. Så åk dit. Och då har det gått nästan 30 år sedan vi sågs. Men det vore som igår. Och när jag kommer in där, det första som händer, så ser jag en byrå, en chiffonier som står i deras kök. Och så att det är ju den som pappa gav till Alf. Ja, det är klart, säger hon. Den har alltid stått här. Jaha, så hon har liksom integrerat Alf i sin nya familj. Ja, det är klart, säger hon. Alla barn här vet om vem Alf är. Jaha, tänker jag. Så kan man göra. Och så går det en liten stund och vi börjar prata lite om tiden då som var efter Alf. Ja, så säger jag. Ja, så det som jag har haft svårast för, sa jag, det var att vi hade ju ingen minnesstund efter kyrkan. Ja, men det var ju för att jag hade vattkoppel, säger hon. Jaha. Och det är precis som att hakan trillar 3 meter ner. Och här har jag gått och burit på den här. Och tyckt synd om mig själv.
Du har trott att någon i något led förvägrade...
Ja, alltså det var bara liksom en minneslucka någonstans, ja. Att... Nej, men det var nog ingen som ville ha en minnesgudstjänst. Eller det var nog lite skämmigt. Eller det var... Jag liksom kom bara inte ihåg vad det berodde på. Och jag brydde mig aldrig om att fråga någon vad det berodde på.
Men det skavde hos dig?
Det skavde kanske i 10-20 år. Men jag var inte medveten om det. Att det var det som gjorde att jag liksom inte fick ordning på mina minnen. För jag hade inte... Jag gick bara och bar på dem själv. Och jag hade väldigt svårt att dela dem med någon. En minnesstund kan ju vara jobbig på ett sätt. Men det är också väldigt... Jag uppskattar minnesstund väldigt mycket numera. För att man kan, det räcker med att man får ett informellt samtal med någon. Någon som berättar en liten händelse bara.
Mm.
Eller någon liten detalj. Eller någon gammal barndomskamrat om man spelar fotboll. Eller vad som helst. Det blir liksom en ny start på något sätt.
Har du tänkt tanken? Att ha minnesstunden?
Det känns som jag har den nu. Mm. Jag skrattar, men...
Ja, men jag förstår det.
Det är så fantastiskt att ni är här. Ja. Det är första gången jag gör en minnesstund så här.
Vi kan kalla det här programmet för Alfs minnesstund.
Ja! Ska det uppskattas?
Det var en ganska maffig minnesstund.
Ja! Synd att jag inte har smörgåstårta. Det brukar man alltid ha.
Har du inte smörgåstårta?
Det kan vi ordna.
Nu blir du så besviken.
Jag vågar inte gå hela vägen.
Jag hade uppskattat smörgåstårta, kan jag säga.
Ja, får ta det nästa gång.
Mm.
Stefan lägger sitt livspussel och försöker få pusselbiten Alf att få samma storlek som de övriga pusselbitarna. Du lyssnar på Känsligt läge i P1, men för några minuter nu så slutar vi att vara Känsligt läge i P1 och så blir vi Alfs minnesstund istället. Officiant Stefan. Musik av Elton John. Inbjudna alla P1-lyssnare. Medtag egen smörgåstårta.
Ja, min bror, han var ett mellanbarn, precis som jag. Han var visserligen 7 år äldre, men vi växte upp på en liten gård i Höga Kusten, Docksta. Och min bror, han var finurlig. Han älskade teknik. Höll på mycket med sin moppe. Ja, det var liksom ingenting som var omöjligt. Och som ett litet barn så ser man ju upp till sina bröder. Man tittar vad de håller på med och skruvar och grejer. Och när han gick och fiskade, då ville jag gå och fiska. Och när han tältade ute på tomten, då fick man vara med. Även att man var liten. Han var väldigt kärleksfull. Ett annat starkt minne, det var när vi åkte på semester ihop. Och det var bara han och jag. Och så åker vi över till Funäsdalen i Härjedalen. Och sen har vi fått nys om på ett hjortronställe på norska sidan. Så vi åker över precis andra sidan gränsen och börjar plocka hjortron. Och det blir mörkare och mörkare. Och Alf vill inte sluta. Och vi är väl några, vi hör ljudet från vägen där ute, så det är nog ingen fara. Men det blir väldigt fort mörkt. Och de som vi har bott hos då, de blir jätteoroliga. Och de är precis på vippen för att larma fjällräddningen då. Men Alf, han var helt cool. Och vi kom ju hem innan det blev mörkt. Men det är ett minne som... Ja, det är ett sånt där dramatiskt roligt minne som alltid har följt med mig. Och det blir ju alltid så att man idealiserar såklart. Därför att det, men det tycker jag ändå är något fint, för det är ju liksom... Jag tänkte så här, man kan gå från ett ältat minne till ett älskat minne. Alltså det som är... Den som är i början bara älta. Så är det ju egentligen, man är på väg någonstans. Och när man kommer fram, och dit man har nått nu i alla fall, så är det ju för att man älskar dem. Jag känner ju mycket större kärlek till min bror nu, när jag pratar om honom, än när jag är tyst. Alltså jag blir ju visserligen lite berörd av olika saker, men Det är de här minnena. När man väcker dem till liv, då blir man glad.
Jag tycker det var bra sagt det där. Från älta till älska.
Mm. Men jag tänker ibland på den här som man skriver i... Det är väl när någon har dött, så skriver man i ljust minne bevarat. Och det är ju mitt ansvar att hålla det ljust. Inte bara liksom för en gång. Utan det här att ha ett minne ljus, det är ju liksom att belysa det, om jag säger så. Mm.
Det var Alfs minnesstund. Tack för att ni kom. Jag heter Uje Brandelius och producent, det var Emmy Bergqvist. Känsligt läge i P1 görs av Munk Studios.